Det är måndagen den 29 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag gästas jag av affärsmannen som nyligen publicerat sin bok First Aid från legist till aktad affärsman. Välkommen till Ledarredaktionen, Ahmad Eid.
Åh, tack snälla. Tack Tove.
Berätta, vad är det för bok du har skrivit?
Det här är en bok om mitt liv. Från att jag och min familj kom till Sverige till det jag är nu egentligen, mer eller mindre. Så det är blandat, allt ifrån uppväxten, upplevelserna och sen erfarenheterna jag har fått med mig, allt bus jag har hunnit med. Och sen givetvis framgången då, det som blev vändningen i mitt liv då.
Mm. Jag ska citera här från baksidan av boken, så står det så här. 14 år och en fattig och utdömd invandrarunge. Testosteronet rusar och kräver action, kickar, utmaningar. Ge upp och acceptera rollen längst ner på samhällsstegen. Nix. Köra så det ryker och robba elektronikkedjan på så många häftiga statusprylar som möjligt. Japp. När polisen griper Ahmad Eid skakar han av rädsla för vad hans älskade mamma ska säga. Slutcitat. Ja, hur kommer det sig att du kom till den här punkten? Att du är 14 år och är inne och jag tror, vad jag förstod var fjärde omgången ni hade kutat fram och tillbaka med väskor och stulit saker inne på elektronikaffären. Men fjärde gången, övermodigt, då står polisen där och tar. Men hur kom du ens till den punkten?
Om jag ska vara helt ärlig så, jag växte ju upp med en ensamstående mamma. Vi var 5 barn, ekonomin var absolut inte på topp. Så skulle jag ha någonting så var vi alltid tvungna att tänka 5. Och då gick ekonomin inte ihop helt enkelt. Så skulle jag, hade jag ett behov till exempel så var jag tvungen att lösa det på egen hand. Och det gjorde då att jag hamnade med lite olika typer av människor som kunde pusha och öppna vägen för kriminalitet, bus, brottslighet etc. Och jag fick smak för det, för det blev ju egentligen att jag hittade en inkomst och kunde tillfredsställa mina behov, om man kan nu säga det så. Det kanske låter fel ordval, men jag, som ung så hade jag väldigt mycket behov. Man ville ha nya kläder, man ville liksom göra aktiviteter, man ville hänga med precis som alla andra. Eftersom jag inte fann några pengar hemma så var jag tvungen att hitta det på annat håll. Det var ju egentligen så det hände. Sen att girigheten gjorde att man, som i elektronikkedjan då, som vi all stöld därifrån. Man hade vi lämnat efter andra gången eller tredje gången så hade vi varit bra. Men fjärde gången gjorde att polisen stod utanför och grep oss.
Jag måste ju säga att när jag läser den här delen i boken så jag blir ju förbannad på dig.
Såklart.
Och jag tycker, vad är det här? Och det har ju också, du beskriver då att det får ju allt som allt så blir det 4 rättegångar med fällande dom, 2 fall av misshandel och 2 stölder innan du har fyllt 17. Och precis när jag sitter och är som mest förbannad på dig, då skriver du själv det som att du förstår var jag är någonstans då som läsare. För då skriver du, idag när jag blickar tillbaka har jag svårt att riktigt förstå hur jag fungerade i tonåren, hur jag kunde vara så sorglös, oansvarig och likgiltig inför andra känslor och egendom, så självupptagen, upplåst och narcissistisk. Och det är ju precis vad jag känner också som läsare, att hur kan den här ungen inte se?
Exakt.
Och du utsätter också din stackars mamma för rätt hårda prövningar som får sitta i de här rättegångarna och få ta de här samtalen. Och du är ju otroligt, om man då får säga så, uppfinningsrik också i att ljuga. Och vid något tillfälle så erbjuder du dig att tolka från polisen men ger en mycket friserad version av vad som har hänt.
Exakt. Och det är det här som jag tycker att min mamma fick ta väldigt mycket av. Och jag vet att hon alltid upprepade, men Amma, du är så snäll. Var får du alla dumheter ifrån? Varför gör du allt sånt där? Var kommer allt härifrån? Alltså det var saker som hon upprepade hela tiden. Och jag hade bara lust att säga till henne, sluta kalla mig snäll, jag är inte snäll. För det var inte coolt att vara snäll. Men jag var snäll som person. Alltså man hade alltid trevligt med mig. Jag var väldigt rolig av mig. Jag bjöd väldigt alltid på mig själv. Och så att många i min omgivning, alltså om man bortser från de dåliga sidorna, så trivdes i mitt sällskap. Så jag förstår ju vad min mamma relaterade till. Just det här att, men du är så lugn och snäll. Och liksom, vad får du alla dumheter ifrån? Och där fanns det ju ett behov som min mor inte kunde släcka. Liksom. Utan det var ju egentligen starten.
Jag tänker, i de här brotten också så finns det ju, det finns ju alltid offer när någon döms för brott. Har du mött några av dina brottsoffer?
Absolut. Flera faktiskt. Och jag har haft väldigt mycket dåligt samvete. Och så. Men jag kommer ihåg när jag nominerades och blev finalist Svenskt Näringslivs Sörmlands mest företagsamma person, då fick man rösta, klicka in på deras tävling och rösta på vem man tyckte liksom var den bästa kandidaten, och det var flera hundra kandidater och jag var topp 5 finalisterna, och då var det så många som hade kommenterat, så då fick jag som ett häfte med alla kommentarer som hade skickats in. Alltså det var flera hundra. Jag vet inte hur många det var. Det var 10 sidor säkert i den katalogen. Och där blev jag väldigt, väldigt rörd när jag läste kommentaren på alla som har röstat. Och människor som liksom dömde mig tidigare och är glada att jag nått rätt väg. Och där blev jag också påmind på alla dumheter som jag gjorde. Jag var en ganska stark karaktär när jag var ung. Jag var lång och smal. Så jag var ett perfekt mobboffer, men hur jag förhindrade just att bli mobbad och attackerad var ju just att jag var vild. Så att sa man någonting dumt så hade jag väldigt lätt för att flyga på personen bara för att stänga dörren. Och det var liksom mitt skyddsnät egentligen. Bara för att skydda mig själv, för att jag mådde dåligt av min längd och att jag var smal och så. För jag var mycket längre än alla under hela min skolgång. Liksom. Men det såg de aldrig. Men det kände jag innerst inne. Och det påverkade mig också såklart.
Mm. Det finns ju flera saker som slår en vid läsningen av boken. Som jag då också varmt rekommenderar läsarna att ta del av. Det är en levnadsberättelse som... Jag saknar nästan ord faktiskt för att beskriva. Det är få personer som har haft så händelserikt liv. Och du har ändå bara börjat, får man säga. Men det ena är ju som slår en är ju din att du också du är ändå medveten parallellt med att du drivs av de här viljan till de här statusgrejerna, de som också får dig då att begå brott och att ägna dig åt verksamhet som inte är laglig, så är det ändå som att du parallellt vet att det här är fel. Och då, ganska återkommande så söker du ju vägar därifrån. Och det är också så att det kommer i din väg erbjudanden. Du berättar hur du på sommarlovet efter 9 får ditt första sommarjobb. Det är 2 veckor på ett kollo i Svenska kyrkans regi där Nyköpings kommun har skapat ett projekt som ska fånga upp ungdomar på glid. Och då såg man att man identifierade dig då som en potentiell ledare i destruktiva kretsar för unga. Och du beskriver att det här blir väldigt viktigt för dig. Kan du, minns du hur det var?
Ja, men absolut. Det var ju mitt första jobb. Och det som gav mig smak för just arbete var ju att jag faktiskt hade tagit det på riktigt allvar. Och jag tror det som gav mig en helt annan upplevelse var ju när jag fick min lön. Alltså jag hade verkligen kämpat för den. Jag hade inte gjort något fel för att få den, utan tvärtom. Jag hade liksom kommit in i de här rutinerna som var viktiga i mitt liv. Just vakna på morgonen, liksom se till att förbereda sig, äta frukost, gå dit, lägga sig tidigt, vänta på liksom nästa dag och sen pricken över i:et så kom lönen. Så jag kunde gå till min mamma och lämna över en slant av min lön som jag hade kämpat för. Inte som jag hade gjort fel för, utan någonting som jag hade förtjänat. Och det gav mig smak. Jag gillade den känslan och då blev det bara att men fasken, jag vill fortsätta jobba. Hur kan jag fortsätta jobba? Och det gjorde att jag fortsatte söka jobb till exempel. Nu var jag ju väldigt ung och hade inga erfarenhet, så det var svårt att fixa jobb. Men bara känslan av att fasken, det är det här jag ska göra. Jag kan ju liksom.
Mm.
Så jag tror att det var det.
Ja, för det är ju också, så dels har du den här viljan då, men sen slås man ju av den här extrema entreprenörsandan du har, även i det kriminella.
Mm. Alltså,
ja, och det är ju så här, det är ju en helt ny värld för mig. Jag läser lite grann här. Sen började jag sälja stilettknivar, butterfly, fjäderbatonger, luft- och elpistoler. Köpte dem av en kompis pappa som smugglade in grejerna från Thailand. Mitt påslag låg på 250 kronor per produkt, så där gjorde jag mycket pengar. Och så vidare. Och sen så säger du också att tanken slog dig att de här vapnen skulle kunna komma och användas i bråk med oss invandrare. Men den typen av moraliska betänkligheter viftade jag snabbt undan. I min värld gällde den kortsiktiga vinningen, inte de långsiktiga konsekvenserna. Och sen fixar du smuggelvodka och viskoöl till polarna. Ja, så att, ja, man måste ju ändå... Man kan ju konstatera att du är kreativ.
Ja, jag försökte hitta alla sätt att tjäna pengar. Jag försökte lokalisera behovet. Ja, men vad behöver man? Och sen därifrån försökte jag liksom alltid vara mellanhand. Liksom, hur mycket tjänar du? Okej, ja, men du får behålla din vinst. Kan jag lägga på ett påslag? Liksom? Så det var alltid sätt för mig att hitta pengar. Och det var ju min stora drivkraft när jag var ung. Såklart pengar. Och det var ju på grund av att jag hade ett stort ansvar. Och det var att hjälpa min mor. Och ett stort ansvar att hålla koll på mina bröder. Som jag gav liksom veckopeng till. Och sen hade jag min storebror som pluggade. Som också liksom levde på lån. CSN-lån etc. Som också behövde hjälp. För att han skulle kunna fokusera på plugget. Och inte jobba på kvällarna. Som han gjorde i Luleå. Så att, och då var det enda sättet för mig. Att minimera risken för att åka fast egentligen. Och bara, hur kan jag göra det så enkelt som möjligt? Hur kan jag göra det med minsta möjliga liksom, risk? Och då var jag ju kreativ och hittade så många lösningar jag kunde.
Mm. Så småningom så kommer din kreativitet att omsättas i näringslivet och på laglig väg. Och det är ju det är något enastående. Och man inser ju då, med tanke på de framgångar som du har haft, att... Det är så här, kraften fanns där hela tiden, men det är bara en fråga om man använder den på ett destruktivt eller konstruktivt sätt eller ett lagligt eller olagligt sätt. Vi har någonting gemensamt faktiskt. Jag har också suttit på telemarketing station och ringt och ringt och ringt, men för mig så blev det inte någon fortsatt framgång för det. Och jag var alltid imponerad av de här som lyckades. Jag satt där med 15 spänn fast i timmen och sen resten provision, och ibland blev det inte så mycket mer. Men berätta, för det är ju ändå den vägen du tar dig in i, på en annan
och
väg.
Det var, ja, och det var liksom hela, ja, men det var ju min stora förändring när jag fick mitt första jobb då, som säljare, och kunde bevisa efter 4 dagar så hände ju någonting som förändrade hela mitt liv, som man kan läsa om i boken. Och det blev ett bevis för mig att jag var bra på någonting. Det här är någonting jag kan. Det här är någonting som jag är skapt för. Så det här får jag creds för. Det stärkte mitt självförtroende och gjorde att jag bara ville fortsätta och fortsätta. Så att jag hade mindre mål i allt jag gjorde. Så första tiden var ju givetvis att få en anställning. När jag väl fick en anställning så var ju nästa, okej, okay, ja, men hur ser jag till så att jag inte kan förlora jobbet? Okej, okay, ja, men det var genom att bli fast anställd. Det var ett nytt ord för mig. Fast anställd, okej, okay, då är jag safe. Ja, då är du safe. Okej, okay, vad jag gör för att bli fast anställd? Ja, fortsätt sälja. Oh, you're damn right, jag kommer sälja. Och då fortsatte jag att sälja. Jag tog inga raster. Alltså det fanns en period. De tyckte att jag var extrem, alla mina kollegor. Vi var ju cirka 100 säljare. Jag tog inga raster, inga luncher. Jag vet att jag hade med mig någon kexchoklad. Vi hade en kiosk på byggnaden då. Så jag köpte alltid med mig några små saker. Och tog samtal och sen tog jag en break på 5 minuter. Och sen stoppade i mig någonting och bara fortsatte. För varje minut jag offrade på rast eller någonting, så var det en förlorad intäkt i min värld. Så att då började jag kalkylera. Och jag kommer ihåg som rekord, jag tror jag hade 600 samtal eller någonting på en hel dag. De tyckte det var helt absurt. Liksom. De bara, du kommer gå in i väggen. Jag bara, vilken vägg? Vadå vägg? Liksom. Jag kommer, så länge jag kan tjäna pengar, och det var det som triggade mig med just provisionbaserat jobb. Liksom. Sky is the limit. Du kan tjäna hur mycket du vill. Liksom. Bara fortsätt sälj. Sen att jag fick en bedrövlig provision per sälj, det var en annan femma, men så att det triggade mig och stärkte mitt självförtroende, och jag älskade att gå till jobbet. Alltså jag såg fram emot att gå till jobbet. Jag hatade helgerna. Hur mycket alla längtade efter helgerna, jag hatade dem. Jag satt och längtade till måndagar för att jag ville bara till jobbet. Liksom. För jag tyckte det var så skön stämning. Och sen fick jag den här bekräftelsen av alla mina kollegor. Bara en klapp på axeln. Bara, wow, vad duktig du är. Deras reaktioner var min motivation. Så det var en härlig tid i mitt liv, det måste jag säga. Och min mor var ju extremt stolt. Liksom. Jag kunde ge henne 5-6 tusen i månaden utan problem. Och för henne var det ju en enorm avlastning att bara slippa jobba nätter och sådana saker. Så att, det var en livsförändring för mig, verkligen. Det måste jag säga.
Jag tänker på, när du höll på med olagligheter, så var ju inte det inom ramen för gängkriminalitet, den som vi diskuterar varje dag nu. För där tänker jag att en av de drivkrafter som finns där är ju det som du fick på jobbet, nämligen bekräftelsen. Och känslan att här, jag kan det här, jag är bra på det här. Så jag tänker, vad tur att din kriminalitet inte skedde inom ramen för ett sånt nätverk.
Och jag brukar säga det faktiskt när jag föreläser i skolorna, att hade jag bott i en storstad, för de här större städerna har ju lite tendenser att kanske locka till sig ännu fler liksom, och man har lättare för att göra lite större saker och bjudas in. Som tur så växte jag upp i en liten stad där allting hade inte blossat upp på samma sätt, och modet fanns inte, tror jag, som det finns i kanske lite större. Så jag, ja, Gud vet vart jag hade landat, liksom, hamnat.
Det skriver ju också här när du känner att nu, du är ju medveten om att nu händer det någonting. Du har tidigare lagt all kraft på att hitta de här vägarna till att få in pengar snabbt, men på olaglig väg, och nu så börjar du bygga någonting. Och det finns ett citat här som fastnade. När jag insåg vidden av vad som höll på att hända, att jag var på väg att ömsa skinn från ett svart får till ett vitt, då genomförs jag av en lika stillsam som beslutsam eufori. Mm. Det känns som det blir en väldigt, den känslan blir en viktig drivkraft.
Åh ja, det blir som sagt livsförändringen för mig. Och det blir en helt annan upplevelse. Och sen just den här lättnaden att veta att du kan få en egen försörjning egentligen, utan att gå runt och vara rädd hela tiden. För det var vad jag var. Jag var ju konstant rädd när jag gjorde dumheter. Att okej, Gud vet. Ringer någon på dörren. Åh, tänk om det är polisen. Ringer någon på telefonen och mamma svarar. Första jag gör är att titta på hennes reaktion. Liksom. Det var inget allvarligt. Alltså, bara den känslan att kunna vakna och må bra var ju också otroligt skönt. Måste jag säga.
Och sen omsatte du var inne på det tidigare här, där du sa att det är först, efter ett tag så insåg jag att det är ganska dålig provision. Mm. Så när du väl har fått bekräftat för dig själv, och det omgivningen också absolut bekräftar att det här är någonting som du är bra på, så börjar du se att det finns möjlighet kanske att utveckla och att göra någonting själv. Exakt. Och det är då du tar steget till att bli egen.
Just det. Och det, diskussionen blev ju, gick ju med mina två andra kollegor som också var väldigt duktiga säljare och som också är uppväxta i miljonprogramsområden. Och det vi konstaterade egentligen var ju att vi har ingenting att förlora. Vad är det värsta som kan hända egentligen om vi går vår egen väg? Ja, det är att det går åt käppret åt pipan. Men vi är ändå duktiga säljare. Så det kommer alltid finnas företag som kommer vilja ha duktiga säljare. Och då kommer vi bli anställda och sen kommer vi kunna tjäna mycket pengar. För jag tjänade väldigt mycket pengar under ung tid. Alltså jag var ju typ 20 år och kanske kunde komma upp i lön eller liksom 60-70 000 efter skatt. Så jag kunde hjälpa min mor, jag kunde hjälpa min storebror i Luleå. Han kunde stoppa liksom all CSN-lån utan att jag berördes. Jag kände att jag hade så mycket pengar, men jag hade inte tid att slösa för jag älskade att jobba. Så jag hade inte tid att spendera pengar, utan för mig var det bara jobba, jobba, jobba. Jag älskade att sova på kontoret. Bara en sån grej var ju helt liksom drickat. Men det är inte sånt man vill säga, för det är inte hälsosamt. Men det intressanta är ju att när vi diskuterade då, jag och mina två andra kollegor, var ju att okej, men vi börjar smått liksom. Vi startar ett eget bolag och sen säljer vi själva. Liksom våra egna tjänster. Då kan vi sitta och sälja, men då får vi ju 100% av allt vi tjänar. Och där var första gången som vi insåg att wow, vad mycket pengar vi har gått miste om. Vad mycket pengar de har tjänat på oss. Alltså det var extremt. Så bara för att ge dig liksom en upplevelse av situationen. Jag kanske tjänade 40 kronor per sälj på ett säljbolag. Och för det fick jag kanske 1500 kronor när jag blev egenföretagare. Så den skillnaden per sälj. Så sålde jag 300 sälj per månad. Ja, men då kan man göra matten. Liksom hur mycket pengar jag drog in. Så att, och det gjorde då att okej, då kände vi bara så enkelt. Varför den girigheten? Vi behöver inte den girigheten. Låt oss ta in säljare och ge dem 50%. De får 50% av allt. Så att det gick väldigt fort för oss. Jag tror efter 6 månader hade vi 11 kontor runt om i Sverige och närmare 100 säljare. För att det var så enkelt. Alla tjänade pengar. Och det gjorde även vi också.
Och hur ser ditt företagande ut idag?
Idag fokuserar jag faktiskt väldigt mycket på politiken med flit. Så jag kommer ta en paus från företagandet. Jag har några fastighetsföretag och två paddelanläggningar som är planerade att öppna. Men jag kommer nog inte att öppna dem, utan verksamheterna kommer att sälja som det ser ut. Min ambition är att och bli KSO i Nyköping faktiskt. Så jag kommer gå hårt på nästa val. Och då behövs det tid. Så om jag får förtroendet från gruppen, från valberedningen och från Nyköpingsfolket, så kommer jag gå all in på politiken inför nästa val.
Nu har du redan bryggat över till nästa del i intervjun. För det är ju så att du har engagerat dig i Moderaterna. Och 2018 så var det första gången i Nyköping Moderaternas historia som en politiker kryssade sig in i kommunfullmäktige. Du stod på 18:e plats men kom in tvåa.
Stämmer.
Och jag hörde dig också under arbetsstämman som jag bevakade digitalt, att du talade om din uppväxt i det sammanhanget. Varför blev det Moderaterna?
Nej, men alltså, jag tror frihetsfrågan var den viktigaste delen egentligen. Jag tror det var avgörande för mig att välja just Moderaterna. Om man glömmer fokusområdet som var företagandet. Så jag var väldigt intresserad av politik först och främst. Men sen var jag väldigt intresserad av företagarfrågor. Utifrån min egna bakgrund så tror jag väldigt mycket på människan. Jag tror att människan kan skapa sin egen värld. Jag tror att människan, bara man får möjligheten, vet bäst för sig själv. Och då ska inte stat eller någon annan kladda egentligen och bestämma över någon annans liv. Så det var ju liksom den första delen. Och sen är ju frihetsfrågan som för mig var väldigt viktig, att jag tror att varje människa behöver bli självständig. Alltså du får en egen inkomst som du kan styra över. Du kan bestämma vilken väg i livet du vill ta. Vare sig du vill bygga en karriär eller starta ett eget företag, så ska inget hinder skapas egentligen för dig. Du ska kunna våga jaga dina drömmar, och egentligen samhället ska stå bakom dig. Det är väl det jag brinner väldigt mycket för. Och jag tror, som frågan som jag oftast får liksom, kring människor som kommer till Sverige, varför, vad jag kan rekommendera dem. Och för mig är det ganska givet, jag vet inte varför den här frågan är så dramatisk, men för mig är det ganska givet att du lär dig språket, självklart kommer du ut i arbete, du blir självförsörjande och då blir du självständig. Då kommer du ha ett fantastiskt bra liv. Alltså, svårare än så är inte. Det finns inga genvägar. Liksom. Du kan inte bygga framgång och du kan inte få framgång utan att jobba för det. Liksom. Det finns inget hokus pokus. Allting är hårt arbete från alla håll.
Det har kommit nya forskningsrapporter nu. Vår kolumnist Özge Öner skrev om detta här i veckan. Och det är ganska sorglig läsning där, för att den säger att majoriteten av de som invandrar till Sverige blir aldrig självförsörjande. Utan kommer att vara beroende av olika offentliga stöd, så som läget är nu. Och det är klart att allting, det får man väl tro om man är engagerad politiskt, att saker och ting går att förändra. Men vad tänker du kring det? Hur...
Det där är ju systemet som är fel uppbyggt. Alltså vi har ju mycket, alla politiker egentligen har haft ett väldigt stort ansvar. Man tog emot väldigt mycket människor här, men det fanns ingen plan för. Det fanns ingen plan för hur man ska integrera de här människorna. Och det har inte bara skadat samhället, utan det har skadat de individerna. Alltså ingen människa vill ju egentligen inte integreras, utan alla vill ju vara en del av samhället. Det vore ju absurt om man inte ville det. Sen och att systemet tillåter att det är lönsammare att faktiskt leva på bidrag än att faktiskt ha ett arbete och leva på ett arbete. Det är där vi har misslyckandet. Det är inte fel på människorna, utan det är fel på vårt system. Vi måste förändra systemet och bygga ett helt nytt arbetssätt som ska egentligen gynna alla. Så att du kan inte straffa människor som jobbar hårt. Alltså det är det dummaste som finns. Du ska belöna människor som jobbar hårt. Alltså människor som tjänar pengar är lika med att du jobbar hårt. Det finns inga lätta pengar. Du kan inte bara tjäna pengar, utan du jobbar hårt för att tjäna pengar. Oavsett om du är en högt uppsatt chef, eller om du är en säljare som tjänar mycket, eller om du har startat ett företag där du har tagit fantastiskt mycket risker. Och det är ingen kommer stå och försvara dig om du går i konkurs. Det är ingen stat som kommer hjälpa dig. Hur är det möjligt att den här personen inte ska få bygga en buffert? Varför ska han inte få tjäna pengar om han har tagit så mycket risker och offrat så mycket för att följa sin dröm? Och sen, då ska han inte få tjäna så mycket pengar. Då ska han skatta ännu mer. Så att det är så, för mig är det väldigt skevt liksom, och det är en av de stora anledningarna till att jag är moderat, för att jag försvarar verkligen alla dessa frågor, och jag vet liksom att det enda sättet för oss att få ut människor i arbete är genom att skapa arbetstillfällen. Och hur skapar vi arbetstillfällen? Jo, vi gör det enkelt för människor att driva företag. Kan vi bara lösa den delen, så kommer vi kunna göra väldigt, väldigt mycket. Sen är det ingen lätt uppgift.
Det är alltid så där, när personer rör sig mellan sfärerna, går från näringsliv till politik, så eftersom jag själv har erfarenhet av politik, så tänker jag, hur ska det gå? Men det låter som en politiker, men har ju också den självupplevda verkligheten med dig som företagare. Och det tror jag är otroligt värdefullt, alldeles oavsett vilket parti man arbetar för. Att det kommer in personer med de erfarenheterna. Och det visas ju nu också under pandemin att civilsamhället och näringslivet lyckades oerhört bra med att snabbt ställa om, hitta kreativa lösningar och så. Där det tog stopp, det var ju politiken. Mm. Så Så att, jag kommer hålla koll och se hur länge du blir kvar i en miljö där kreativitet och handlingsförmåga inte alltid är det enklaste att...
Man behöver ett enormt tålamod. Det är helt fantastiskt. Sen är det ju så, det fina är ju att, eller det tråkiga är ju att det finns sån brist på kompetens. Alltså totalt sett. Jag trodde att det fanns väldigt mycket kompetens. Men jag har förstått det nu att man väljer att pensionera sig i politiken. Man väljer inte att bygga en framgång i politiken. Är kulturen inom politiken. Vilket jag tyckte är lite fel. Sen förstår jag med den ekonomiska delen. Men hade jag fått bestämma, jag hade halverat alla ledamöter i allt egentligen. Mot att lägga den pengen i en pott och få in kompetens som kan faktiskt bedriva och försvara skattepengarna på rätt sätt. För idag slösas det alldeles för mycket av våra skattepengar. Och det prioriteras fel helt enkelt.
Ja, ett råd i all välmening. Det där kommer inte att göra dig populär internt, kan jag säga.
Nej, men det förstår jag. Det förstår jag. Men för mig är det alltså, när man kollar på totalt sett hur många liksom aktiva politiker, alltså nu pratar jag även kommunala, kommunpolitiken, så är det väldigt många i alla partier som jag skulle nog kalla stolvärmare. De sitter där, men de bedriver ingen politik och de gör inte sin röst hörd och förvaltar inte egentligen medborgarnas röster och skattepengar. Och det är väl det jag kan känna. Sen förstår jag det demokratiska med antalet ledamöter. Jag kan räkna dem med mina egna fingrar hur många aktiva politiker vi har att göra med. Det är min mening, men som sagt, det kommer utifrån.
Det blir intressant därför att just den där sortens, ibland då kanske klarsyn som är väldigt obekväm. Min erfarenhet är att man kan ha den när man går in och sen är det tveksamt. Antingen så förändras man själv eller också så lämnar man. Så att det ska bli intressant att se. Jag tror vi får bjuda in dig till podden igen.
Ja, precis. Efter ett tag. Ja, det ska bli intressant.
Vem vill du ska läsa din bok?
Den frågan har jag fått faktiskt. En väldigt bra fråga. Jag skulle nog säga alla som är intresserade. För den riktar sig faktiskt till alla. Jag fick höra från början, vem ska boken vara en målgrupp för? Och det har jag ju sagt att det är alla. Det är ungdomarna, det är föräldrarna. Det är människor som inte känner till liksom, de olika miljöerna. Människor som aldrig har stött på en person med invandrarbakgrund. En person som har växt upp med en ensamstående mamma. En person som har vuxit upp i en miljö där inte trygghet finns. Där inte liksom allting är självklart. Bara en sån sak, hur ska min mor liksom kunna uppfostra oss när hon själv inte kan språket? När hon inte har varit ute i arbetslivet. Alltså det som var väldigt jobbigt för min mamma under hennes tid när min far lämnade henne var ju just att hennes ansvarsområde var ju barnen och familjen. Och min far var ute och jobbade. Det är liksom den kulturen. Det är inget fel. Eller det var inget konstigt liksom, för varken mamma eller släkten. Det är så det är uppdelat. Problemet som uppkom var ju när min far lämnade. Och min mor insåg hur naken hon var i samhället. Hon hade bott i Sverige i 5-6 år. Men hade inte lärt sig språket och hade inte kommit ut i arbete. Nu ska hon börja om hela resan. Så att skulle man fråga min mor idag så är det ju två saker som är väldigt, väldigt viktiga för henne. Och som liksom under inga omständigheter hon kommer förhandla bort. Och det är nummer ett, det är frihetsfrågan. Och det är att hon ska vara helt självständig. Hon ska inte vara beroende av någon. Det var väldigt viktigt för henne. Att jag behöver inte liksom fråga om lov. Och den andra delen var ju att försörja sig själv. Hon bara, jag liksom bestämmer över mina pengar, jag bestämmer över mitt liv, jag ska jobba och liksom bygga karriär utan att någon ska hindra mig. Liksom. Så att för henne blir det svårt att gifta sig till exempel nu när hon ska äga sin egen frihet och kulturen säger någonting annat.
Får jag fråga, vad hade kunnat... nu är det ju så här, jag tänker att när man har sina erfarenheter då får man vara tacksam för allihopa. därför att de har hjälpt en. Men jag tänker att det hade varit bättre om din kreativitet redan tidigt aldrig hade behövt gå via de här rättegångarna och de stölderna som du gjorde. Så vad hade kunnat förändra någonting tidigt för dig?
Förebild. Alltså, min far var ju egentligen min idol när jag var liten. Jag hade aldrig sparat ur om min far hade varit med i vårt liv. Aldrig. Alltså, han var ju, jag blev ju väldigt rörd, eller berörd när han lämnade oss. Jag blev väldigt, väldigt ledsen just för att han var vårt allt. Vi bråkade liksom om vem som ska sitta bredvid honom i bilen, vem ska hålla honom i handen. Och vi älskade när han följde med oss på träningarna och hejade på oss och grejer, för att han dramatiserade allt, liksom ett mål, det var liksom mål. Då ska alla höra att min son har gjort mål. Så att det var en annan stolthet vi hade. Och när han försvann så försvann ju min förebild. Alltså jag hade ingen att se upp till, jag hade ingen att kunna relatera till, jag hade ingen jag ville vara som och växa upp som. Så att min storebror blev ju den förebilden som jag hade tills liksom livet. Och det är väl det jag jämför med mina barn idag. Liksom, de har, brukar säga, världens bästa bollplank. De har mig. Liksom. Jag kommer finnas där för dem. Jag kommer lära dem allt. Och de, framförallt så ska de få välja sin egen väg. Liksom. Och jag ska inte bestämma över deras liv, utan de ska få bestämma över sina liv. Så bara frige dig liksom, slutet så... Hade jag haft en far vid min sida, hade jag haft någon att se upp till, någon positiv förebild. Förutom att se min mamma kämpa, vilket tog hårt på mig. Liksom. För att jag givetvis klandrade jag samhället, jag klandrade alla människor runt omkring mig. Det var alla andras fel, förutom mitt fel. Allt som var otur, det var andras fel. Det var, liksom, det var mitt försvar. Tills jag tog tag i livet och insåg att det är ingen som kommer ge mig min framgång. Det är ingen som kommer jobba för mig, utan jag måste göra allting själv. Och då är det viktigt att samhället också ger mig den möjligheten.
Vår tid är ute, Ahmad, men jag ska skicka med dig en önskan. Jag har ju läst i din bok här att du har gjort väldigt bra affärer, så jag förstår att du har gått ställt. Och om det är någon sån välgörenhets... pro bono insats som jag önskar att du gör, så är det att du gör din berättelse tillgänglig för många av de tioåringar som just nu är i det behov som du var i när du var i den åldern och där saker och ting hade kunnat gått annorlunda. Mm. Jag önskar att du ser till att din berättelse kommer dem till del. Jag tror att det kan göra skillnad.
Absolut.
Boken vi har pratat om är First Aid, från legist till aktad affärsman, och den är utgiven på Ekelids förlag och författaren är Ahmad Eid. Stort tack för att du ville gästa ledarredaktionen.
Tusen tack. Tack snälla.
Tack också till er som har lyssnat, och har ni frågor eller funderingar så hör ni av er till ledarsidan @svd.se, och boken ska jag också rekommendera varmt som en julklapp om man går i sådana funderingar. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag.